Det är år 50 år sedan pornografin legaliserades i Sverige. Och idag tittar nästan hälften av svenska män regelbundet på internetporr. Kvinnor tittar betydligt mindre, men ungefär 10% av den kvinnliga befolkningen kollar på porr regelbundet. Detta enligt Folkhälsomyndighetens studier. En och annan internationell rapport hävdar dessutom att svenskarna är stora konsumenter av porr globalt sett. Nå, är detta ett problem? Moraliskt, medicinskt eller socialt? Eller är det en möjlighet till fantasi och utforskande och lust? Vad är egentligen pornografi? Vad gör den med tittarna? Vad gör den med dem vi tittar på? Den omtalade filmen Pleasure går nu på svenska biografer. Regissören Ninja Thyberg har ägnat många år åt projektet och ger en naken och troligen rätt realistisk inblick i vardagen i den amerikanska porrindustrin dit unga svenska Linnea kommer för att bli porrstjärna. Samtidigt som Pleasure har premiär kommer två nya böcker om porr. Dels statsvetaren Max Waldmans Pornography, utgiven på Oxford University Press. Dels filmvetaren Maria Larsson och hennes kollegors bok som heter Såra, tukt och sedlighet, 100 år av porr i Sverige. Alla tre är ni här i filosofiska rummet Pornografi. Varmt välkomna.
Tack, tack.
Tack.
Först och lite övergripande, vi börjar med Maria. Du och dina kollegor har skrivit en bok om pornografins historia i Sverige. Varför?
Tanken med den här boken var ju, eller tanken, upprinnelsen till den här boken var ju att vi insåg 2019 insåg vi att om 2 år är det 50 år sedan pornografin legaliserades i Sverige och att det kunde vara en anledning att försöka göra någon form av bok inför det. Och man kan ju säga att vi har ju allihopa ägnat oss åt lite olika aspekter av pornografins historia i Sverige. Klara har huvudsakligen tittat på pornografiska tidningar och jag har främst tittat på 70-talet och visningen av pornografisk film på 70-talet. Elisabeth håller på med sexualupplysningsfilm och Tommy har tittat på gamla domstolsfall.
Tommy Gustafsson, Elisabeth Björklund och Klara Arnberg.
Just precis, mina kollegor. Och sådär, så det var inte, och den här forskningen har vi ju liksom publicerat i olika internationella sammanhang. Men vi tänkte att det kunde vara läge att försöka dels syntetisera då allting vi har gjort. Inte allt, men mycket av vad vi har gjort och försöka göra en heltäckande berättelse av det.
Vi kanske kommer tillbaka till hur det var för 50 år sedan när den legaliserades. Men säg någonting om titeln, bara den lite konstiga titeln. Såra, tukt och sedlighet, vad är det för någonting?
Alltså det är ju taget ur den lagparagraf som förbjöd pornografi. Det är den som... Alltså sådant som sårade tukt och sedlighet förbjöds.
Det ansågs vara pornografi och skadligt. Eller så. Okej. Max Waldman då, som har skrivit den här boken Pornography, en tjock bok på engelska utgiven på Oxford University Press. Varför den här boken?
Ja, den heter Pornography, the Politics of Legal Challenges. Pornografin, den ställer centrala demokratiska principer mot varandra. Jämställdhet och rätten till frihet från mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution. Det ställs mot rätten till yttrandefrihet och rätten att utnyttja utsatta människor för att producera, sprida och konsumera pornografi. I Sverige tittar 4 av 10 unga män på pornografi varannan eller varje dag. Och de här konsumenterna, de avtrubbas väldigt snabbt, vilket då sexindustrin bemöter genom att producera mer aggressiva och extrema filmer där kvinnor systematiskt förnedras i ganska stor omfattning. Och med undantag för anekdotiska uppgifter visar statistiska studier att pornografiindustrin utnyttjar fattiga människor som är multipelt missgynnade baserat på kön, hudfärg, etnicitet, sexualitet eller andra utsattheter. Och i min boks första del så gör jag en analytisk genomgång av empiriska studier då, som har använt olika metoder som komplementerar varandra. Experiment, olika enkätstudier, befolkningen eller undersökningar med sexköpare, kvinnor i prostitution och på kvinnorsjourer med mera. Och det visar att pornografikonsumtion gör det signifikant mer sannolikt att genomsnittsmannen kommer våldta sin dejt, tjata på sin partner att imitera den, tvinga dem att tåla smärtsam sex och trivialisera sexvåld, till exempel som jurymedlemmar. Pornografin göder också mäns efterfrågan på prostitution och människohandel där de då kan få fritt spelrum att imitera pornografi som deras vanliga sexpartners inte vill härma. Så boken analyserar vilka jämställdhetsimplikationerna är för demokratin och 3 fallstudier genomförs i Kanada, Sverige och USAs olika rättssystem där seriösa feministiskt influerade försök att stoppa pornografins skadeverkningar gjorts. Sen konstruerar jag en politisk och juridisk teori då för hur sexindustrin effektivt kan utmanas. En teori då som är förenlig med liberala demokratiers yttrandefrihetslagar. Och hindren för det här visas vara mer ideologisk än juridisk art, även om de ofta behöver bemötas på den rättsliga arenan.
Max Waltman, vi kan återkomma till det där hur pornografin och industrin eventuellt kan eller bör utmanas eller tuktas eller vad man ska säga. Men du gör i alla fall en tydlig koppling mellan pornografi och prostitution och mäns våld mot kvinnor kan man säga i den här forskningen.
Ja, absolut, det gör jag.
Okej, och då Ninja Thyberg, Pleasure heter din film som går på biograferna nu. Som är en spelfilm som handlar om en ung svensk tjej som åker till Los Angeles för att bli porrstjärna. Och du har ju researchat och jobbat med den här branschen och de här temana i många, många år. Varför?
Ja, men det har varit en jättelång resa. Det började, jag var antiporraktivist när jag var 16. Och hade då ja, men lite den här synen som Max precis uttryckte. Att det var liksom ett bara rakt av uttryck för mäns exploatering av kvinnor och att det var bara pornografi var bara objektifierade kvinnor till för män. Och sen så var det liksom en lång resa där jag började också lite ifrågasätta de väldigt så svartvita bilderna som vi hade i bland mina liksom aktivistvänner och blev intresserad av feministisk pornografi för att jag kände att det saknades en representation av liksom kvinnlig sexualitet som någonting positivt och stärkande. Det blev så otroligt mycket fokus på ett offerperspektiv. Och att jag började väl liksom komma fram till att sex i sig på film behöver inte vara dåligt. Det behöver inte vara exploaterande att filma någon eller att ha eller själv vara med på film eller att titta på någon och bli upphetsad av det, är liksom, det i sig är inte ett problem, utan att problemet snarare är att det har varit liksom främst då män som har liksom gjort all pornografi och att det har varit till för en manlig publik och att det också har gjorts då i ett samhälle som liksom är på många sätt väldigt misogynt. Men så att det mer var liksom könsrollerna i samhället som var problemet och att det var det som syntes i porren snarare än att det är porr i sig som är dåligt och att det faktiskt fanns en poäng i att göra annan porr eller liksom bättre porr. Ja, men så det var en lång resa. Det slutade med att jag liksom ville göra en film om mainstream-porren för att jag också började liksom intressera mig för vilka de här människorna är och vilka är de kvinnorna som tycker att liksom den här sexistiska porren som jag då tyckte fortfarande var väldigt sexistisk, som tycker att det är bra och som vill vara med i det och som vill liksom delta i det. Vilka är de och vad driver de och varför vill de det här? Och då åkte jag till Los Angeles och började göra research och har sen spenderat ja, men under 5 års tid så åkte jag fram och tillbaka mellan Sverige och USA och liksom kom verkligen in i den innersta kretsen i porrindustrin i USA och har liksom levt med dem och sett hur den kulturen ser ut och förstått de människorna och förstått den industrin inifrån och gjort en film. Det var ju syftet att göra en film från början. Men det är ju liksom att jag tror att pleasure handlar om för mig väldigt mycket att berätta om de här olika ja men på ett sätt liksom den här resan som jag har ägnat mig åt hela mitt vuxna liv men som egentligen handlar om att vara kvinna i en mansdominerad värld.
Ja. Jag får fråga Maria och Max. Vi ska inte gräva ner oss. Det här programmet handlar inte om Ninjas film per se. Men någon tanke, Maria, när du hör Ninja berätta om sin resa och filmen?
Åh, det är så mycket jag skulle vilja fråga dig, Ninja. jag såg filmen i förra veckan. Och jag tycker att den är väldigt bra och den är väldigt nyanserad. Och jag, vad är Linneas drivkraft?
Linnea är huvudpersonen, den unga tjejen som vill bli den nya stora porrstjärnan.
Din fråga vad hennes drivkraft är?
Ja.
Det är många saker, tror jag. Filmen besvarar inte den frågan och jag vill egentligen inte lägga... Jag tycker att det är något som publiken ska sitta... Så att jag, på ett sätt är mitt svar, jag vet faktiskt inte. Men om jag skulle göra mig själv till publik och gissa, för att jag har verkligen gjort en film om hur det är att vara i den branschen och hur den resan ser ut och inte om liksom en psykologiserad individ och liksom så här. Men jag tror att det är mycket, jag tror att det är en slags, på ett sätt att det är ett sätt att liksom frigöra sig från en offerbild och liksom att på något sätt reclaima. Att det är en revolt både mot liksom att vara den duktiga flickan och mot att bli objektifierad, att, liksom, att istället objektifiera sig själv och spela med.
Max, har du någon tanke då också? Ni ganska nyligen sett den här filmen.
Ja, jo, jag har sett den. Den var ju väldigt välgjord. Produktionsmässigt såg det ut som vilken Hollywoodfilm som helst, tycker jag. Och den framställer ju en hel del... aspekter av industrin som den är, men jag tror också att den är inte representativ. Det är ju, nu talar vi om Los Angeles som toppskiktet här som visas. Det är till exempel det, ja, du säger att du har, många dörrar har öppnats tack vare Mark Spiegler, som är kanske den främsta agenten för porrfilmsproducenter, och han är ju med i filmen också. Och sen vet jag att, jag menar, det finns ju studier på vad som är mest, vad konsumenterna tittar mest på. Det är ju mainstreamporren, bland annat finns det någonting som heter ass to mouth. Jag ber om ursäkt för att jag måste använda de här begreppen.
Vad är det då?
Det betyder att en oftast kvinna då har oralsex med en man precis efter att den mannen har penetrerat en annan kvinna analt, eller annan man analt för den delen. Det här förekommer ju i stort sett varje modern film.
Fast det är inte sant.
Jo, det Nathalie Purcell har undersökt 110 av de mest bästsäljande, mest kritikerrosade och mest hyllade och mest inflytelserika filmerna sedan 70-talet. Och hon skriver att på 2000-talet så visar i stort sett varje av de här mest populära mainstreamfilmerna som efterapas mest och som säljs och visas.
Och hur kommer du tänka på Ass to Mouth just nu när vi talar om Ninjas film då?
Jo, det kopplingen till det visas ju inte i filmen. Det visas ju en del aspekter, men jag menar att det värsta av det här som man kan diskutera då, som är lite mer aggressivt och förnedrande för kvinnor, det kommer ju inte riktigt fram. Så det jag tror är att den betraktaren som ser den här filmen, De har en uppfattning om pornografin, och jag tror ungefär att man tar med sig efteråt, den kan bekräfta de föreställningar man har haft redan.
Men får jag säga en grej där? För jag har nämligen också skrivit, när jag läste genusvetenskap så skrev jag en uppsats om pornografi, och det jag gjorde då var att jag ville göra en kvantitativ studie av de mest, så det var 2011, så jag kollade på de mest 20 mest sedda klippen i porrklippen, för eftersom man kan se hur många views de har så kan man se liksom vilka som är mest sedda. Så de 20 mest sedda under 2011.
Din film är ju inte, det kan låta nu som att den är lite nice, lite sådär småkittlande, men det förekommer ju ganska grova, en kvinna blir liksom knullad, säger jag, djupt ner i halsen så att hon spyr, hon är bunden, hon blir slagen, det är närmast en spelad våldtäkt i en scen. Så det är ju grova grejer där också.
Verkligen, jag tycker att nog det som syns i min film är kanske på ett sätt sammantaget liksom grövre än genomsnittet av det som spelas in.
Ja, det tycker inte jag utifrån studien.
Och också det, för det var någonting som jag blev lite förvånad över när jag gjorde min studie, att jag hade den här bilden av att det var så otroligt grovt liksom allting, men att de mest sedda klippen är mer så här min sexiga girlfriend.
Men vilken sajt var det du gjorde de klipp? Vad hade du för urval?
Ja, men vi kan inte gå in på just det. Det tar
för jag ska lägga mig i lite grann här.
Maria Larsson.
Ja, alltså jag tänker att ingen som har sett Ninjas film har ju missat den här när Linnea eller Bella Cherry säger att hon vill göra rough sex efter att ha gjort den här BDSM-scenen och hamnar i den här situationen med två killar som liksom örfilar henne och stryper henne och håller på med henne. Ingen som har sett det kan ju säga att det är en gullig film eller nej, att den men visar en snäll bild av pornografin.
Ja, men det är en scen i hela filmen. Ja, de som har studerat det här systematiskt, kvantitativt, de visar att de där typen av scener, det är ju de mest populära för att konsumenterna blir avtrubbade.
Det. Jo, det där är fel, det stämmer inte.
Det stämmer visst. Nathalie Purcell,
jag har studerat det här. Jag har ju sett de här siffrorna. Det är inte det grövsta som är det som ses mest. Även om det grövsta verkligen finns så är det ganska, så här, det är ganska vanilj grejer.
Vad har du för urval på dem?
Man ser vilka som man kollar på till exempel Pornhub eller YouPorn eller de olika så ser man vad most viewed.
Detta leder oss osökt in på frågan, vad är pornografi? Jag gjorde en gång en intervju med Erika Lust som är känd för att göra feministisk eller kvinnlig porr, snyggare estetiskt sett, snyggare skådespelare, överhuvudtaget högre kvalitet. Är det porr eller vad är porr enligt dig, Max?
Erik, den här Dirty Diaries, är den?
Nej,
många andra.
Ja, nu tappade jag tråden här.
Jag tänker, vad är porn? Vi försöker bara definiera, eftersom det far åt alla håll här. Vad är pornografi?
Ja, det är ju finns ju många definitioner, men konsumenterna vet ju vad det är. För de köper ju, och producenterna, de har ju väldigt sofistikerade titlar och såna här olika kategorier så att det ska gå lätt att hitta. Va? Så
jo, men rent filosofiskt, eller man ska säga vetenskapligt, vad är pornografi?
Ja, vetenskapligt, de flesta samhällsvetare, psykologer då, som studerar kvantitativt eller konsumtionseffekter och så, de brukar ju definiera det som sexuellt explicit material som har uppsåtligt eller med syftet är att sexuellt upphetsa betraktaren. Mm. Och det är en definition. Sen finns det den feministiska, radikalfeministiska lagdefinitionen som är ganska populär. Det är grafiskt sexuellt explosiv underordning. Och sen kan man då räkna upp olika kategorier, till exempel en kvinna som njuter av smärta eller som blir våldtagen eller blir framställd som objekt som enbart är till för att tillfredsställa andra.
Och det är din egen definition som du tycker är den rimligaste, är det den här feministiska som att det handlar om underordning, en kvinna som blir utsatt för underordning?
Det beror på vad syftet är med definitionen. Om man ska lagstifta måste man ju snäva in området så att man inte lagstiftar om saker som man inte tycker som är skyddsvärda, som man vill behålla.
Och Maria Larsson har ringat sig åt porr och porrbranschen och sexuellt material i många år vid Malmö universitet och nu på Linnéuniversitetet. Vad är pornografi?
Ja, jag får ju säga som Max att det finns många olika definitioner. Den här lite mer uppslagsverksmässiga definitionen, sexuellt explicit material i syfte att upphetsa, kan man ju hitta bland annat i Svenska Nationalencyklopedin till exempel. En annan är ju den här feministiska som handlar om underordning. Sen finns det en som vi, eftersom när man tittar historiskt på pornografi och framförallt när man går långt tillbaka i tiden så är det ju, det finns ju mycket så här, men man använder underklädeskataloger som porr och så vidare. Alltså det, liksom, och då måste man ju på något sätt bli kontextuell. Och det finns en,
så i ett visst sammanhang och i en viss tid så var underklädeskatalogen porr?
Mayhaps. jag vill inte säga det. Men det finns en litteraturforskare som, eller det fanns en litteraturforskare, han har gått bort nu, som heter Walter Kendrick, som skrev en bok som heter The Secret Museum. Och där är hans definition av pornografi att det är det som förbjuds och göms undan och censureras i samhället. Ja. Och det är ju en definition som funkar då fram till 1971.
Det förbjuds och göms undan. Jag får bara fråga dig, Ninja, har du någon klurig definition på vad det här med porr är för någonting?
Ja, alltså pornografi, om man tittar på vad ordet betyder, och det tycker jag är väldigt, det är verkligen relevant, eller liksom det säger på något sätt väldigt mycket, att om man tittar på ordets ursprungliga betydelse, pornografi, så betyder ju porno, jag kan inte exakt, men det är, porno betyder typ prostituerad eller lågstående kvinna eller någonting sånt. Och så grafi. Så det är avbild av hora om man ska vara liksom någonting i det, åt det hållet. Och där finns det ju, det gör ju liksom, redan där då är det liksom att det är en kvinna och hon ska avbildas. Och där finns ju liksom den manliga blicken och hela alltså problematiken på något sätt historiskt ryms ju i ordet. Så att det har ju varit lite diskussioner kring, ska man säga feministisk pornografi eller ska man säga erotisk film eller liksom porna, eller vad ska man liksom hitta för all andra, för att om man inte vill liksom reproducera den maktordningen i ordet. Jag väljer att använda det för att det är det som folk fattar. Där. Men jag tycker alltid själv att det finns någonting i det, för att där kan jag liksom, en del av min radikal feministiska ådra är liksom verkligen kvar, att det finns mycket av liksom någon essens i pornografin har ett skändande element. Alltså att, absolut inte all, men det finns någonting i det av att liksom titta på någonting förbjudet med någon form av skändande blick.
Men Ninja, får jag bara fråga där, för att den definitionen fungerar ju så länge man pratar om heteroporr.
Mm.
Men hur gör man när man går över till gayporren?
Vad menar jag?
Utveckla det frågan.
Ja, alltså, för då kan man ju inte prata om kvinnans underordning.
Nej,
eller
precis.
Kan man det? Det kanske man kan.
Man kan ju tala om underordning. Men, det finns ju gayporr som har precis samma teman av feminiserade och maskuliniserade topp och bottom och sådär.
Jag är inte säker på att vi vill kalla det feminiserade och maskuliniserade, men det är ju topp och bottom.
Jag skulle säga att man kan ändå se liksom patriarkatet i gayporren, i hur vi ser på könsorganen. Alltså det här med, men jag är egentligen för dåligt insatt i gayporren, så att jag gissar lite grann också, men att det finns ju, vi har ju fortfarande den här bilden av liksom penisfall och sen liksom att den här ska vara stor och hård och den är farlig, den penetrerar, den är aktiv, den gör någonting, och att den som då är den som, det som vi kallar penetrerar, att det är den som är topp. Och så är man botten om man är liksom då så kallat hålet. Man har ju pratat, eller jag har ju väldigt liksom värnat väldigt mycket om ordet omslutande. Typ säga omslutande samlag istället för penetrerande samlag. För att då gör man, säger man omslutande samtag, så gör man liksom det så kallade hålet, som jag också hatar det ordet för att det är så passivt liksom. Och det är inte ett hål, men då gör man liksom till exempel vaginan till den aktiva som gör någonting. Den omsluter då kuken, vilket liksom egentligen rent fysiologiskt är det så att två precis likadan, liksom det är samma rörelse som sker, men det är vart man lägger, vem blir subjekt eller vilket perspektiv man tar. Och det tror jag skulle nog ändå påstå att det också genomsyrar gaykulturen, för att liksom maskuliniteten är ju liksom, existerar ju i, som en motpol till femininiteten, och därför så liksom genomsyrar den även bögkulturen.
Ja, det finns ju mindre forskning om manlig gaypornografi, men det finns till exempel studier som har tittat hur många oskyddade analsexscener som förekommer, och det är ju minst en tredjedel av alla scener. Och sen är det ganska vanligt med sexualisering av stereotypa rashierarkier också. Mm. Och så då, som ni har varit inne på, feminina referenser till underordnade män och så. Det som jag håller med Ninja där, att den speglar lite heteroporren fast på någon slags motpol då. Liksom någon, gör liksom, vad ska man säga, ironisera med en del av de här rollerna också. Kanske.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, där vi ställer frågan: pornografi, är den fantasivärld där det är filmat sexköp? Max Waltman, som är forskare och statsvetare kopplade till prostitution och övergrepp och mäns våld mot kvinnor. Vi hörde också här precis regissören Ninja Tyberg, vars film Pleasure just nu går på svenska biografer. Så har vi med oss filmvetaren Maria Larsson, som tillsammans med sina kollegor skrivit en bok om 100 år av pornografi i Sverige. Dokumentärfilmarna Danny Lind och Felix Turfjells YouTube-dokumentär, den handlar om unga killar som tittar på porr. Och filmen heter High Speed Internet Porn and the Experiment Generation. Den filmen har blivit aktuell i porrdebatten. De gjorde den här filmen för att många unga killar i deras närhet mådde dåligt av porr. Och därför ville Danny och Felix starta en debatt, en slags reflektion omkring hur porren påverkar oss. Och nu ska ni få höra några röster ur den här filmen. Först är det Joshua Hudson. Som ung kille blev han starkt influerad av porren, vilket påverkade hans kvinnosyn.
I think one of the most obvious ways porn affected me was how it was with women and how I viewed women. I saw them as this object. when it came to sex and intimacy, I wanted her to do all these things that I saw in the porn videos.
I dokumentären berättar Joshua Hudson om hur porren som han tittade på som ung gav honom skeva förväntningar på hur sex skulle vara. Porren fick honom att se kvinnor som objekt och erövringar som han skulle skaffa sig. Det gick så långt att han inte ens visste hur han skulle umgås med tjejer i skolan. När han äntligen till slut fick en flickvän bad han henne göra allt som han hade sett i porrfilmerna.
Looking back at it now, I feel so bad because I made her act as in a certain way that just, there was no intimacy at all involved in it, and it really kind of like damaged her. It's sad to think about, to be honest.
Det gick hon motvilligt med på, och de hade sex helt utan intimitet. Idag mår Joshua dåligt när han tänker på hur hans skeva förväntningar på sex skadade henne. Roger Nilsson är läkare och terapeut på Stockholms beroendemottagning och specialiserad på att behandla just sex- och relationsberoende. Han vill inte moralisera kring porrkonsumtion utan arbeta med att hjälpa dem som har blivit porrberoende. Det är inget fel på dig, menar han, utan vad som händer för många som ser på porr är att hjärnans belöningscentrum blir kidnappat.
People tend to start off with mild porn and gradually increase it, needing more extreme, vulgar porn or time spent on porn to become excited. We can see today that incest porn, the family porn category, is watched more than ever. And when that gets old, you need something new.
Ett problem, säger läkaren Roger Nilsson, är porrens beroendeframkallande effekter. Precis som vid missbruk behöver konsumenten höja sin dos av porr för att komma upp i samma njutningsnivå som tidigare. Det gör att allt grövre porrkategorier har blivit populära. Joshua kände konstant skam och självhat över att han kollade på porr.
There was a point where I was watching porn. I said if I watch this porn ever again, if I continue to watch this porn, I don't want to live with myself.
Om jag fortsätter att kolla på porr så står jag inte ut att leva med mig själv, säger Joshua Hudson, en av de intervjuade unga männen i den här YouTube-dokumentären av de två svenska filmerna Danny Lind och Felix Turfjell. Och det var vår reporter Paulina Witte som hade satt ihop det här inslaget. Ja, vad säger ni? Maria Larsson till exempel, är det någonting att skämmas över att man tittar på porr? Skam talar de här killarna om, är det skam man ska känna?
Alltså, både historiskt och även idag så finns det ju en sammankoppling med skam och pornografikonsumtion. Det är ju liksom, det är, vad ska jag säga, det är ett faktum liksom att det är skambelagt att titta på pornografi. Det är ju inte, det är inte mitt område alls. Alltså YouTube, alltså den här...
Nej, men jag tänker på skammen. Och skammen har varit följt med i den svenska porrdebatten under 100 år som du har studerat.
Alltså det finns så väldigt mycket... Det är ju en av den här Walter Kendrick som jag pratade om tidigare, hans definition av pornografi. Han menar ju att när pornografin legaliseras eller när lagarna liberaliseras så finns det ändå en slags kraft i samhället som har med sociala normer och koder att göra, som gör att pornografin så småningom hamnar i de här hemliga rummen och hemliga museerna igen. Och det kan man ju se ganska tydligt på internet idag, att Facebook städar bort minsta lilla bröstvårta och sen så finns allting på olika sajter som är definitivt pornografiska. Mm.
Men om nu porren är så utbredd och den har ju funnits med i 100 år så att, som sagt, var tillgängligheten är ännu större nu, men varför är den så dold när den är så utbredd?
Ja, men har inte det med skammen att göra, bland annat. Jag är lite, det är lite dubbelt det där att prata om att den är så dold fast den är så utbredd, för att på ett sätt så pratar vi väldigt mycket om porr och det är inte, nu finns det ju då som de här personerna som är intervjuade i den här dokumentären, men de allra flesta av oss lägger ju inte ner jättemycket tid på porr. Ja, men vi pratar ganska mycket
om det. Stämmer, det Max,
Max Maltman.
Ja, nej, ja, men den senaste befolkningsundersökningen i Sverige visade ju att 4 av 10 unga män mellan 16 och 29 år tittar på porr varje eller varannan dag.
Ja, men hur länge?
Ja, den siffran lyckades, den frågan lyckades jag inte få med i den undersökningen. Jag var med lite där på. Men det finns andra studier från andra länder som visar att många, en dansk liknande studie som gjordes 2006 publicerades. Så den fann, tror jag, att en del av de här storkonsumenterna tittar flera timmar i veckan. 6, 7, 8, 9 timmar. Så där. Det finns ju en del som tittar väldigt länge.
Men många tittar, Max. Men det är inte så många som talar om sitt eget tittande. Vi kan diskutera det politiskt och sådär, men tittar du. Vi pratar inte om det på det sättet. Varför är det skamligt varför är den så dold?
Jag tror att det beror på att de flesta, det finns i studien, de flesta män vet att det här är kvinnoförnedrande. De säger det i kvalitativa intervjuer. Det finns en studie med 16 unga män som de frågar om väldigt noggrant. Och alla tyckte att det här money shot, när en kvinna får sperma sprutat på sig i ansiktet, att det var kvinnoförnedrande. Men de tyckte ändå om att titta på det. Men de erkänner, vi vet att det är ingen kvinna egentligen som skulle vilja göra det här. Och det finns ju en annan studie nyligen, bara för några år sedan, en tysk och en amerikansk studie. Den amerikanska hade nästan 2000 respondenter, och där var det bara 10%, tror jag, eller kanske 15 av kvinnorna som ville pröva det, men 65 ungefär procent av männen ville göra det, och alla hade ju prövat det. 2/3 av alla de här studenterna hade prövat det någon gång. Så kvinnorna var nästan en tiondel som ville pröva det här, medan massor av de här männen.
Men är det att skammen kommer sig av att människor tittar på sånt som de egentligen tycker är fel eller moraliskt tokigt, men de tittar på den då?
Det tror jag idag är den naturliga förklaringen. Det kan ha varit annat på 60-70-talet, att då såg inte porren ut som de gjorde. Men jag tror idag att de flesta av de här männen vet vad det är de tittar på. De erkänner det.
Ninja Thyberg, vad säger du om det här med varför porren ändå är... Det finns ju överallt, men det talas inte så mycket om det. Det är ganska dold.
Nej, men jag håller med om att... För man säger så här, vi måste prata om porren. Liksom så här. Jag tycker att det pratas ganska mycket om porr på det sättet att man säger ordet porr i olika sammanhang, men man pratar inte om hur den ser ut, och det är ingen som pratar om. Det är ingen som säger så här, jag tittar på sån här porr. Det är ingen som tar fram sin mobil och visar så här, titta den här filmen, det här var den senaste porren jag tittade på. Det är liksom alldeles för skambelagt. Och jag menar, det är klart att det hänger ihop jättemycket med att sex också är liksom tabu i vår kultur på olika sätt. Även om vi också, det är så här översexualiserat. Så att det finns ju någonting i det som liksom, det är ju onani. Liksom, onani är ju liksom privatsak som liksom, men jag tror att det finns massa olika anledningar till skam, och det är också så viktigt när man pratar om porr att det finns så många olika typer av porr, och jag tror också att skammen, det beror liksom på, för vi kanske historiskt tidigare i Sverige tror jag att det kan ha varit mer att det var överhuvudtaget liksom pinsa, eller liksom att man kan skämdes för att man onanerade. Och så kanske det är i vissa länder fortfarande, att där det finns liksom en annan bild. I Sverige är vi ju väldigt sådär, liksom, vi tycker att det är jättenaturligt, eller liksom att det är så självklart med onani, och att sexualitet i sig inte har den, liksom är någonting skamligt liksom i sig. Men jag tror att man både skäms för att mycket faktiskt är misogynt.
Kvinnoförnedrande.
Ja, kvinnoförnedrande. Liksom det, om jag ska prata om... Jag liksom tittar på porr, inte jätteofta, men jag gör det. Och skäms oftast för det. Och liksom tittar oftast på... Alltså, på saker som jag egentligen tycker är så här, inte politiskt korrekt. Liksom. Och just att det tror jag är en sak. Sen tror jag också att det är väldigt så här, obehagligt att... vi blir lite så här, vi blir så här ociviliserade i våran sexualitet, alltså att man blir liksom, alltså man tappar liksom sin, ja, man sitter och tittar på något, alltså man är liksom som ett konstigt djur, alltså
ja, du tappar den politiska kompassen eller din vanliga liksom,
ja, men också beteendemässigt, alltså jag tänker att det är det som liksom sex på många sätt är, att det är liksom ett tillfälle när människan så här går ut ur sin, alltså det går att jämföra lite med så här droger, eller liksom att man går ut sitt så här, sitt civiliserade beteende och blir någon konstig liksom, något konstigt djur på ett sätt, att man börjar liksom ha så här konstiga begär som man inte förstår, man börjar göra saker som inte är liksom rationellt, och att det också kan vara så här bara skamligt, obehagligt på något sätt.
Max Waltman, finns det bra och dålig porr, moraliskt god och ond porr, eller är det same same alltihopa?
Ja, det finns studier som har funnit olika, ganska många som har funnit olika effekter, till exempel på porr som var mindre, som var mer, det var någon, nu kommer jag inte ihåg titeln, men det handlade om en, ja, det var romantisk sex, och då fick de liksom inte riktigt statistiskt signifikanta effekter på såna här variabler och effekter som i termer av våldtäkt, eller hur stor benägenhet en person uppger att den skulle våldta någon annan om den kom undan med det. Då fick man starkare effekter efter att ha tittat på undersökningar och experiment, starkare effekter när man har tittat på mer kommersiell icke-våldspornografi och kommersiell våldspornografi då. Men det finns, jag menar, nu finns det ju i en annan studie visar att en fjärdedel av de mest populära, bästsäljande titlarna då 2005, där visar de strypsex, och det kan ju vara direkt livsfarligt. Och det finns, nu kan inte, man kan inte uttala sig om det enskilda fallet, men det har ju varit åtminstone en eller kanske ett par dödsfall av tjejer som, eller unga kvinnor som har blivit ihjälstrypta under att deras pojkvänner då har haft strypsex med dem. Och det är det jag menar, den kommersiella pornografin idag, vi har evidens på det, att den inspirerar till våldtäkt, till sexuell aggressivitet, till avtrubbning för andras
lidande.
Jag skickar
den frågan vidare till Maria Larsson om god och ond, moraliskt god och ond porr, om du lyssnar på Max här.
Ja, men det är väl en dröm vi har, att det ska kunna finnas god pornografi så att vi kan konsumera nyckelhålsmärkt eller kravmärkt eller etisk porr eller vad det ska vara. Jag lägger liksom inte moraliska aspekter på det på det sättet, men jag tänker mig att det som är det stora problemet som jag upplever, det är ju att det är så himla svårt att veta. För att en scen kan se väldigt rar och trevlig ut. Vaniljsex mässig liksom, men den behöver ju inte vara det egentligen. Och vad heter det, men den kan också se, jag tänker den här BDSM-scenen i Pleasure Ninja, alltså den är ju, det är ju liksom rep och våld och liksom tillmälen och så vidare, men de har ju liksom noggrant gjort upp med stoppord och liksom hela, så att, och det kan man ju inte se när man sitter som konsument, så att det är ju liksom. Ja, det är knäckfrågan skulle jag säga.
Får jag fråga dig, Ninja Thyberg, som har gjort den här filmen Pleasure som vi talar så mycket om här. Hur tycker du att vi, samhället, bör förhålla oss till eller hantera porren? Kanske juridiskt eller liksom hur vi pratar om den eller så?
Ja, men jag har, hur lång tid har vi på oss? jag kan prata om det här mycket som helst, men jag ska försöka säga det kort. Jag tror att det är jätteviktigt att vi låter den explicita sexet och erotiken få ta mer plats i kulturen och konsten. Då tror jag inte att folk kommer vara så liksom besatt. Jag tror att folk kommer konsumera mindre porr. För jag tror att vi har ett behov av att ventilera eller liksom få se eller så här, explicit sex, men det behöver inte göra liksom vara inom porren. Jag tycker att det platsar i kulturen. Jag tror att det är jätteviktigt med jättemycket mer utbildning i skolor, och liksom det tror jag, det är verkligen ett jätteproblem, men det tror jag att alla är väldigt överens om.
Utbildning
att,
i vad?
Alltså att förstå pornografi, men liksom också kring, ja, sexualundervisning och att kunna tolka och förstå vad pornografi är.
Då har vi hört hur Ninja tänker kring ökad utbildning, men att explicit sex också bör finnas i konsten och kulturen. Max Waltman, så är du inne på att man behöver reglera juridiskt på något vis komma åt porren, eller hur tänker du?
Ja, men jag tänker att det här är en fråga om jämställdhet. Det här främjar verkligen inte jämställdhet. Det är en fråga också om mäns våld mot kvinnor. Om vi vill, de här studierna, det finns ju massa studier med sexköpare, hur de alltid, som visar i kvantitativa då, studier med hundratals sexköpare i olika länder, där de säger att de imiterar pornografi, och att de gör, men många säger att de gör det för att de inte kunde imitera med sin vanliga partner. Så det innebär att de gör såna här akter som vid strypsex, gagging, ass to mouth till och med. Det finns uppgifter i den här tyska studien att 7% av de här tyskarna som jag pratade om tidigare, de här vanliga männen då, de har imiterat ass to mouth specifikt. Det handlar om jämställdhet. I min bok så kommer jag fram att de försök som som har gjorts för att lagstifta det här, de har varit mer effektiva i system som främjar jämställdhet, som har det i konstitutionen starkt inskrivet då, som att det, då kan man liksom åberopa det. Och däremot tycker jag system som bygger på polisen upprätthåller lagarna, till exempel den här sedlighetslagstiftningen som vi hade tidigare, eller brottsbalken idag, vi har ett brott mot olaga sexuell våldsskildring. De är ineffektiva, de systemen, för att polisen har inte tid att sitta och uppenbarligen vill de inte prioritera det arbetet. Det skulle ta väldigt mycket resurser för dem att leta fram den här pornografin och väcka åtal. Så att det är med utgångspunkt då i feministisk och intersektionell teori så argumenterar jag i min bok för att pornografi, att man istället ska ha ett medborgarrättsligt lagstiftning, snarare ett civilrättsligt istället för straffrättsligt forum då, där de som har skadats kan företrädas av representanter som har starka incitament än staten då, än polisen, okay, att bemöta pornografin.
Men får jag säga någonting om det också? För det är verkligen, jag tror att det är jätteviktigt att stärka de människorna som faktiskt jobbar i den här industrin. Lyssna på dem, sluta stigmatisera dem. Och för det är där inifrån som den verkliga förändringen. Om vi pratar, för nu pratar vi bara om det här som att det är ett problem. Vi pratar om det som att det är kvinnoförnedrande och att det ökar. Och jag tror att det till stor del är det, men det är absolut inte bara det. Och det finns liksom, det är jättemånga som jobbar i den här industrin, och att ju mer och mer makt kvinnorna får i den branschen, desto bättre, liksom, bättre innehåll blir det på många sätt, desto bättre arbetsvillkor blir det, och där, det handlar också jättemycket om att de måste bli liksom lyssnade på av omvärlden för att våga liksom prata och kräva liksom rättigheter, och där gör vi liksom dem en otjänst om vi bara, om man liksom förminskar eller liksom de här, ja, liksom inte tar deras jobb på allvar, och inte tar på allvar att de är liksom vuxna människor som ja.
Ninja, du var inne på det här med Los Angeles och huruvida det är centrum och det är dit du sökte dig för att göra din film. Är det viktigt att det är just Los Angeles?
Jag ville titta på den pornografin som är vad ska man säga, konsumeras i störst, ja, som har störst påverkan på samhället, och som är då liksom mainstream pornografin, för att det är den som präglar, liksom, anser jag, liksom, sexualiteten över hela jordens befolkning på något sätt, så att det finns ett litet liksom, och det är inte så stor industri, alltså den har ju liksom krympt otroligt mycket de senaste, sen internet, sen det blev så mycket gratis pornografi, men det är där alla de stora bolagen ligger och eller, ja, och det är där det finns en industri. Det är egentligen den enda platsen på jorden som fortfarande har en liksom verksamhet, att folk jobbar heltid måndag till fredag.
Tack så mycket, Ninja Thyberg, regissör till den omtalade filmen Pleasure som nu går på bio. Vi har också Maria Larsson som är filmvetare och medförfattare till den nya boken Såra, tukt och sedlighet, 100 år av porr i Sverige. Tack också till Max Waltman som är statsvetare vid Stockholms universitet och författare till boken Pornography, The Politics of Legal Challenges. Vill du som lyssnar kommentera, så gör detta gärna med ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se eller skriv på vår Facebook-sida. Skriv gärna begripligt och om möjligt inte i affekt. Tekniker idag var Viktor Kjernell. I redaktionen har vi Paulina Witte och Thomas Lundqvist som också producerar programmen härifrån Malmö. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.